ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej allesammans och varmt välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen.
Och jag heter Tilda Boysen.
Ja, det finns ju ungefär 3 barn i varje klass som diagnostiseras med NPF, ofta ADHD och så vidare. Men det finns också 3 barn i varje klass som är utsatta för våld i sin hemmiljö. Och såklart också de trauman som kommer från det. Och det psykiska lidandet inte minst. Och det är svårt att skilja det ena från det andra. Och i dagens avsnitt av Berätta alltid det här så har vi en expert på ämnet som har ägnat hela sitt vuxna liv åt just de här otroligt viktiga frågorna. Så vi säger varmt välkomna till Anna Batz. Välkommen hit! Du är beteendevetare, jobbar på Bojen i Göteborg och du har också en grundläggande psykoterapeutisk utbildning med inriktning just mot barn och ungdom. Mm. Berätta, vad gör ni på Bojen, Anna? Mm.
Ja, vi har ju primärt kärnverksamheten är gruppverksamhet och då är barnen indelade i åldersadekvata grupper, allt från 4,5 upp till 18 sista året på gymnasiet. Och parallellt med barngrupperna går den våldsutsatta föräldern i grupp. Mammorna går i grupp. Vi träffar ett fåtal papper. Jag kommer prata om att det är mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer här. Jag vill inte förringa att det också finns kvinnliga som utsätter andra kvinnor eller i samkönade relationer. Så. Mm. Men ett kriterium är att den våldsutsatta föräldern går parallellt i grupp, i mammagrupp. Mm. Inte när de tonåringar, då kan man komma på egna ben. Så. Bojen firar är väl kanske fel begrepp egentligen i sammanhanget, men så är det. Vi har funnits i 20 år i år. Och det startade som ett forskningsprojekt. Den såg att det inte fanns så mycket på kvinnojourerna när barn skyddas, som var enkom för barnen, och forskarna kom fram till att gruppverksamhet, Anders Broberg och Kerstin Almqvist heter de forskarna, att gruppverksamhet hade varit någonting för kraften i igenkännandet.
Just det.
Jag är inte ensam om de här upplevelserna och tankarna och känslorna, det finns fler helt vanliga barn som har liknande erfarenheter.
Hur många barn är det då som sagt i Sverige som är med om att själva bli utsatta för våld i hemmet, eller för den delen se, kanske oftast då en pappa eller liknande mansfigur hemma, slå mamma?
Och forskningen tror 3-4, eller forskningen säger 3-4 barn i varje skolklass i Sverige. Sen kan jag ju föreställa mig att mörkertalet är större utifrån att vi på många håll fokar på det fysiska våldet. Mm. I de familjer vi träffar, det är oerhört mycket psykiskt våld. Det är materiellt våld, våld mot husdjur, sexuellt våld, digitalt våld inte minst, ekonomiskt våld. Och så det här latenta våldet brukar jag prata om. Att den vet, hela familjen vet vad som kan hända emellan, så den anpassar livet och har strategier. Det är som beskriver att de går på äggskal hemma, för de vet vad som kan hända.
Det här tror jag otroligt många Ja, verkligen.
Unga känner jag. Du Tilla som känner en jäkla massa unga. Mm. Hur vanligt tror du att det här är? Liksom, när ni snackar, du och dina vänner, liksom, att man går på äggskal hemma och sådär och känner...
Ja, men det tror jag väl att de flesta känner på något sätt. Och sen så beror det på vilka, hur vanligt det blir. Men sen, jag tror verkligen att det är... Att man ofta ser alltså fysiskt våld så mycket mer allvarligt. Vilket det absolut kan vara. Det kan ju bli mer livshotande.
Mm.
Men just att man inte tänker ner på det psykiska våldet. För det är ju minst lika hemskt att bli utsatt för det. Mm. För det blir ju, jag menar precis blir som du beskriver, att det är så... Allt man gör måste man liksom kalibrera runt. Ja, men hur kan det här... Vilken konsekvens för det jag gör nu, varför blir det? Och det blir ett väldigt fruktansvärt sätt att leva på när allt man gör måste förhålla sig till någon annan.
Mm. Mm.
Speciellt just när det är i en familj. Många har syskon, om man är ett barn eller om man är mamma, då har man egna barn.
Mm. Mm.
Och man vill ju ta hand om alla. Mm. Man vill inte att någon ska råka illa ut. Och att vara i den situationen hela tiden blir väl extremt påfrestande på psyket. Mm. Det blir mycket stress och ångest och ohållbar livsstil egentligen.
Jag skrev ju faktiskt en bok som heter Du är inte längre min dotter, där jag beskriver hur det var för mig när jag var liten. Och jag känner så igen mig i det här som du berättar om. Och som barnen hos dig och de unga berättar om. Alltså det här att hela tiden vara på spänn. Mm. Och liksom, jag kände mig som någon slags seismolog eller meteorolog. Alltså liksom jag hela tiden sådär kollade efter små muskelspelningar i kinden på min pappa liksom, när vi satt vid matbordet. Och när han liksom knep ihop och sådär och nävarna knöts och jag visste att nu handlar det om liksom sekunder.
Mm.
För nu handlar det om att springa järnet till badrummet och låsa dörren liksom. Och fel sak som sägs att det bara kan helt explodera. Och jag håller helt med i det du säger till det. Och jag tycker så många barn och unga som jag har pratat med också. Du pratar med dem hela tiden, Anna. Men det psykiska våldet också. Mm. Det är inte bara fysiskt våld, även om det är helt fruktansvärt.
Ja, och jag menar ett blåmärke eller ett skärsår. Du ser att det läker. Men att bli kallad värdelös och därmed känna sig värdelös. Att jag är värdelös som människa. Det trasar ju sönder vår självkänsla.
Mm.
Så, att inte känna sig viktig. Och den här förhöjda stressnivån som blir. Alltså vi är ju medade att klara stress. Mm. Det här säger ju hjärnforskarna. Ja, i små korta sekvenser. Inte 24/7. Så de barnen vi möter har ju ofta högt stresspåslag. Och behov av kontroll.
Vad yttrar sig? Berätta om hur ett barn som är utsatt för det här våldet, oavsett om det är psykiskt, sexuellt eller fysiskt. Vad är det för liksom, symptom så att säga, man ser ofta?
En kan vara rädsla, såklart. Skräck och fasa. Väldigt beroende av mamma. Om det är mamma som är våldsutsatt så en överdriven överdrivet beroende av mamma.
Mm.
Och rädd för att vara ensam. Lättskrämd, orolig, mardrömmar, rädd för förövaren och mörker rädsla. Möter oerhört många barn som sover bredvid den våldsutsatta föräldern.
Mm.
Då brukar jag säga att ditt barn kommer inte ligga där tills hon eller han hen är 25.
Mm.
Men just nu är världen lite stor. För de, jag ska säga det också, att de familjer vi möter, där har mamman lämnat relationen.
Mm.
Det är ett kriterium. Och anledningen till det är att ha en möjlighet att bearbeta det de har varit med om. Sanning med modifikation, jag var inne på det här med eftervåldet, juridiska, ekonomiska och en mängd vårdnadstvister gör ju att, och inte sällan också umgänge med den våldsutövande föräldern. Så våldet tar liksom en annan form. Och då brukar man prata om eftervåld. Så.
Mm. Men jag tänker om man nu i skolor exempelvis, där märker ju ofta lärare, larmar ju ibland till föräldrar och så vidare, eller elevhälsan och så, att här har vi en elev som inte riktigt fungerar i klassrummet. Det är väldigt mycket utåtagerande och ja, min förutfattade mening av vad jag hör när vi är runt till i Sverige och träffar så många hundratals föräldrar, det är ju att men då blir det ju, ja men vi kanske ska göra en ADHD-utredning här.
Mm.
Och så blir det en ADHD-utredning och då mäts det ju på massa olika, man får fylla i massa formulär som förälder och även som barn. Är du, har du svårt att sitta still, känner du rastlös, är du orolig, bla 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 bla. De här enkäterna, Anna, om man nu skulle vara ett barn som är med dem eller har varit med om väldigt mycket trauma utifrån en sån här familjesituation i hemmet, alltså vad som tryggast, där det i själva verket kanske är ett tyst krig som pågår hela tiden. Hur blir resultatet när man fyller i de här ADHD-utredningarna?
Ja, men det blir gärna lika. Symptomen överlappar varandra, så är det. Vi har jättemånga barn, vi träffar jättemånga barn med koncentrationssvårigheter och har svårt när något oförutsägbart händer. För de har det behovet av kontrollen. Jag menar, barn i allmänhet har ju känselspröt på vuxenvärlden. Hur mår mina vårdnadshavare? Hur är stämningsläget? Barnen vi träffar unga, de har liksom extra långa känselspröt. Och det gör ju att det är svårt att slappna av. Och det är också en del av koncentrationen. Att du hela tiden måste ha koll. Och koncentrationen drabbas. Du är inne i någonting och så kommer... Nu kommer inte flårtanter in i klassrummet längre. Men förr gjorde de det. Men att det kommer in en vuxen som inte brukar komma in. Och då är det liksom checkar ut. Koncentrationen är förstörd. Så det liknar ju. Och sen också att många barn vi möter har... ett aggressivt beteende, överdrivet lätt att bli arga, bråkar ofta med andra, lyssnar inte på tillsägelser och är utan att veta varför egentligen. Så.
Men jag tänker jag får ju en liten rädsla för att de här barnen då ibland kanske får fel diagnos. Att ADHD-diagnoserna har ju ökat något enormt i Sverige och otroligt mycket mer än vad de har gjort i våra grannländer. Och det är ju bara USA och Kanada som faktiskt har fler ADHD-diagnoser än i Sverige på barn. Och då tänker jag så här, är det verkligen ADHD allt det här? Eller är det det som vi direkt bara, det är check på, har du svårt att sitta still, blir du lätt aggressiv och allt vad det nu är. ADHD är klart, här får du tabletterna, är det ju ofta också. Och rädslan är ju att man kanske missar då barn och unga som i själva verket skulle behöva någonting annat. Vad är det man behöver för att få hjälp med det här om man är ett barn utsatt för trauma?
En behöver att vuxna frågar.
Vad ska man fråga?
Hur har du det hemma? Är det någon som är stygg? Är det någon som säger taskiga saker? Hör du din pappa säga taskiga saker till mamma? Hur känns det hemma?
Och jag fick ju den frågan någon gång när jag var barn. Jag hade varit hemma från skolan i 3-4 veckor för jag var faktiskt sjuk. Och jag tror att någon orosanmälde. För det kom någon från kommunen hem till vårt hem när jag hade varit borta från skolan väldigt länge. Och den här människan frågade mig, är det någon som gör dig illa hemma? Och jag sa ju direkt nej. Fastän sanningen var ju att min pappa slog mig. Och liksom det var dra ner byxorna och liksom smisk på bar rumpa liksom trots att man försökte hålla händerna för och sådär. Men jag hade det så liksom instinktivt att skydda min pappa. Jag vet inte hur, det gick bara som en blixtsnabb reaktion att det här svaret bara kom, nej. Och jag vet inte om jag tänkte så att jag förstod att det är ju fel egentligen, att den som älskar mig mest och som ska skydda mig ska ju självklart inte slå mig. Det fattar ju man som barn. Men hur gör man för att stärka barn i att våga berätta det här? Vad händer liksom, om det är ett barn som lyssnar nu och är utsatt? Berätta, vad händer om man vågar anförtro sig till någon? Kommer liksom pappa åka i fängelse, vad händer? Det är det man är rädd för.
Det är det man är rädd för, visst är det så. Och apropå att du säger nej, det är det vanligaste. Så att, och det ligger också i våldets natur att det här pratar vi inte om. Vi möter ju familjer där det har varit väldigt tyst. Så. Och barn skyddar, vi brukar prata om omvända samspelsmönster, att barnet tar vuxenansvaret och föräldraansvaret. Du skyddar din pappa, helt normal reaktion på något onormalt. Det är det, vi stärker barnen väldigt mycket med att dina reaktioner är normala. Inget konstigt, du kan lita på din kropp, men det du har varit med om är inte normalt. För det är precis som du säger, Frida, ett hem ska vara tryggt och det ska vara förutsägbart och det ska vara vuxna som är kloka och starka och trygga och snälla. Så är det. Men vad som händer är ju, socialtjänsten blir inkopplad, ska bli inkopplad, det är de som har mandatet. Och
idag finns det en massa åsikter om socialtjänstens varande. Jag kan sakna att det inte skrivs eller pratas speciellt mycket om enormt mycket bra jobb som, som sker inom socialtjänsten.
Mm, vi tycker om socialtjänsten.
Vi älskar SOS. Ja. Vi berättar om det i vår bok Aldrig släppa taget. Tilda, berätta, vad tyckte du var så bra med SOS när vi kom dit?
Nej, men jag tyckte väl det bästa överlag med dem var väl att de faktiskt här gjorde något. Ja, det är lite större ansvar. För annars är det så vanligt när man är alltså olika, ja, med psykologer, om det är läkare i allmänhet, att det blir så alltid olika. Du måste själv ringa och söka på hur går det här, hur går det här, hur går det här, och det är så många olika spår. Men det de gjorde var ju verkligen direkt så här, ja, nu har vi ett SIP-möte allihopa, alla instanser kommer, och liksom styrde upp det och faktiskt gjorde något konsekvent, så här, ja, då får ni familjeterapi, då gör vi det här, då gör vi det här, att det blir liksom en plan, att det inte blir att, ja, men då får vi se här, och så kanske det blir något om några månader, får ni ringa igen. Alltså att det blev väldigt, ja, men då gör vi faktiskt någonting. Handelskraftigt. Och det blir också skönt att någon faktiskt gör lite det åt en. Mm. När det är, alltså vår familj var ju, vi mådde ju inte bra någon av oss då. Det var ju jättemycket konflikter, allt var liksom, ja, kaos. Och då är det ju inte så, ja, men optimalt att man själv måste ha det ansvaret. Att ni måste ringa runt, eller att, ja, vad det nu blir. Att någon annan faktiskt gör det och kan hjälpa en. För det underlättar hur mycket som helst. Man orkar inte med den stressen att behöva kolla hur det går på alla plan och håll, utan att man har någon som faktiskt hjälper med det. Och också känns trygg, att det liksom inte är att man känner att oj, nu har vi ingen kontroll, utan att man vet att ja, men det här löser ni.
Ja, jag tycker de också var väldigt tydliga med att de sa verkligen det, att de sa det rätt ut till dig också, Tilda. Ja, är det någon som slår dig hemma? Mm. Och jag kommer ihåg att man liksom så här höll andan lite, bara kände gud liksom det här, och de bara sa nej, och så sa de till, och du sa nej, men det är det inte, och så sa de nej, men, och så liksom bara lät de vara tyst jättelänge. Och sa det typ en gång till, och liksom sa de nej, men vi vill bara säga att det, och så sa de nej, och så sa de nej, men, och man behöver skruva på sig lite grann, så nej, det finns ingen sån misstanke, vill vi bara säga till er föräldrar, så men det här är det viktigaste för oss här, det är att Tilda är trygg. Och jag tycker det var så bra att de sa det, och jag bara känner, ja, men det är helt rätt, så jag, gud vad glad jag är att ni ställer den här frågan. För det är ju barnets rätt som är det viktigaste. Vi har ju faktiskt en barnkonvention som ska vara lag, som är lag i Sverige.
Det har vi.
Berätta, Anna, om den.
Ja.
Om det är någon som har missat den.
Ja, nej, men den innehåller en mängd artiklar, och det stärker barns rättigheter och barns rätt till utveckling och mänskliga rättigheter egentligen.
Och trygghet.
Och trygghet, absolut. Och skolgång och allt. Men med tillägget då att föräldrabalken och föräldrarätten är fortfarande väldigt stark i Sverige. Jag vill bara återkoppla till socialtjänsten där också. Jag tänker att ja, de har ju också mandatet att göra någonting, och också så bra att de tog in er allihop. För jag tänker att som ung person är det lätt att känna sig som problemet om man blir liksom petad ur familjesystemet. Ja, för det möter vi många barn som känner sig som problemet, som har orsakat det här och också tror sig kunna lösa det. Och det upprepar vi träffas 15 gånger i gruppverksamhet.
Gud vad bra. Jag fick så himla fint brev igår från min gamla mellanstadielärare, Lena Wendel. Nu har jag inte med mig brevet, men jag ska försöka citera fritt ur huvudet. Och hon nämnde en anekdot. Gud, kunde jag ha gjort mer liksom för dig? Och jag bara, nej, men du gjorde ju allt. Det var en sån trygg plats att få komma till skolan. Jag kände mig alltid så glad att få träffa dig, och det kändes så roligt, så det var en fristad. Det var liksom något fantastiskt. Och då sa hon att hon hade sett någon bild, hur det var. Och så sa hon i alla fall att jag tänker ibland på det här med barn som far illa, sa hon. Och då sa hon att det är som akvariefiskar. Liksom, att man brukar peka på liksom fisken och säga att fiskarna är sjuka. Men man borde tänka på vad är det för vatten de simmar i. Och där tänker jag att det här borde vi, där gör ju ni ett superjobb liksom. Anna, vad är det för miljö? Det är inte så konstigt, det är väl fullt normalt att ett barn reagerar, blir känsligt, liksom, det är ju ett sätt att överleva. Vad är det för miljö barnet finns i egentligen?
Ja, och det, alltså, där vi möter ju familjer från hela Göteborg. Nu finns Bojen i Göteborg, Mm. Om jag fick bestämma så skulle bojen finnas i motsvarighet i hela Sverige.
Tycker jag låter bra.
Det tycker jag. Bra. Ja, jag tror också på socialtjänst, jag tror på bojens. Just det här parallella spåren för att skuldavlastande för barnet, att det är inte du som har orsakat det här. Vi upprepar det i grupperna, jag upprepar det här. Och du kan inte lösa det. Vuxnas bekymmer, vad det må vara, psykisk ohälsa, missbruk, det löser andra vuxna, inte barn.
Mm. Det här tycker jag är så viktigt att prata mer om. För att om man är ett barn i en situation där det inte funkar hemma, inte stabilt, det är psykisk eller fysisk våld eller vad det nu är, att det logiska för, kan jag tänka mig i alla fall, de absolut flesta barn är ju att det är ens egna fel på ett annat sätt. Men också att det rent tekniskt blir det ofta det enda som typ... barnet blir ofta den som blir utåtagerad vad det nu är, som får terapi och då aktivt också blir den enda som får hjälp.
Mm.
Och att det då lite blir som att man är problemet. Och att det är lite, men lite hemskt på ett sätt kan jag tycka. Att det inte är ännu mer man tar med familjen. För att oavsett, det är klart att barn kan må dåligt även fast allt är perfekt också. Självklart. Men ofta när man mår dåligt så är det ju något i hemmet som inte funkar alls. För det är där man spenderar tiden, det är där allt händer. Men jag tycker verkligen man måste bli bättre också på att faktiskt knyta an till det, även om ett barn kommer till BUP med ångest eller vad det är, att man faktiskt fångar upp det, för det är ofta något som inte funkar, för annars så blir det ju väldigt lätt att ja, du går i terapi, du gör det här, och att det blir som att man själv är den som gör allt fel, och att man verkligen fångar upp det perspektivet.
Ja, att vuxna vågar ställa frågorna.
Ja, exakt.
Om våld, om psykisk ohälsa, om missbruk hos de vuxna hemma.
Mm.
Och jag menar, det har ju du varit jättetydlig med till, att fråga och lyssna på svaret.
Mm. Och inte en gång fråga.
Nej.
För det är väl också väldigt viktigt.
På bojen har vi en regel, och det är att ni behöver inte berätta.
Mm.
Nu, det blir ju jättemärkligt i den här podden, men det lägger ofta grunden för att barnen pratar. Mm. För många av barn och unga vi träffar har träffat socialtjänsten och svarat på en rad frågor för en livsfrämmande vuxen människa. Och sen kanske familjerätten. Och då säger vi det, när ni går i grupp här, vi kommer inte tvinga någon att berätta. Vi vuxna är här för att leverera, och det är psykoedukation. Det är information om vad händer med mig när jag utsätts för det här. Och... hur ska jag förstå det? Jaha, jag har mardrömmar av den här anledningen. Jaha, jag får flashbacks i huvudet för att jag har upplevt saker som är för tuffa.
Mm.
Som kan dyka upp när helst. Kanske i lugna stunder när jag minst anar det. Och den här känslan av att det är bara jag som har upplevt det här. Nej, det är det inte. Helt vanliga barn har också bott på skyddat, har också sett kanske vapen, har också gått emellan. Jättevanligt. Så vi generaliserar på det sättet. Varje historia är unik, men det är ett mönster som är igenkännande för barnen.
Ja, så viktigt.
Ja, det är väl jättesmart också. Att man inte måste berätta från början, utan att man känner också när man litar på någon.
Mm.
Det kan vara väldigt läskigt att gå in, om jag aldrig träffat innan, och berätta hela min livshistoria om allt som är fruktansvärt. Att liksom få lite tid också, att bli redo för att berätta.
Mm. Ja, och för det ska gå så fort allting. Ja. Och vi träffar barnen flera gånger innan de ska gå i grupp. Och vi träffar dem 15 gånger.
Mm.
Det kanske kommer något den 8:e gången. Att ja, jag vet vad du pratar om.
Mm.
Sen är det ofta så, barn är olika, precis som vi vuxna. En del är ju draghjälp och pratar gärna. Jag är ganska trög och behöver lyssna. Det var en handledare som sa, du är inte trögarna, du är eftertänksam. Snygg fint. Omskrivning på vad trög.
Ja, men berätta då om... Om man är ett barn som har utsatts för trauma, alltså man kanske har varit med om våld. Så, och, berätta, vad är det som händer apropå education? Hjälp mig och alla lyssnare att förstå, vad händer i ett barn när de här flashbacksen kommer? Och, finns det något sätt man kan lära sig att leva med det här? Eller går det att få bort ett trauma så att säga? Eller är det någonting man har for life? Är man scarred for life och det går liksom inte att göra något åt? Eller hur är det?
Det går att göra någonting åt. En behöver trygghet. Och att det också, att den har lämnat situationen så att det inte pågår, våldet pågår. Det är ju en förutsättning för att kunna bearbeta det den har varit med om. Trygga vuxna runt sig, runt den, och som har möjlighet att härbärgera och stå ut så. Och sen också informationen om att det här är normala reaktioner. Du är inte onormal på något sätt. Du kan lita på din kropp. Du kan lita på dina känslor. Känslor har alla människor. Det är vår inre kompass. Men de här barnen har ju stenkoll på vuxnas känslor. Mm. Och sämre koll på sina egna. Du har rätt att vara arg. Våld använder vi inte. Oavsett dess form. Vi kan slå med ord och vi kan göra alla de andra bitarna som jag var inne på. Men arg har en rätt att vara. Mm. En har rätt att vara rädd. En har rätt att vara ledsen och glad. De fyra grundkänslorna pratar vi om med de yngre barnen. Mm. Så vi har liksom en incheckningsövning och det tar tid. Det är det som är lite knepigt i dagens samhälle, att det ska gå så fort. Ja.
Mm. Kan du ge ett exempel på en sån här incheckningsövning? Jag tänker det är kanske någonting som man skulle kunna testa i på, vad vet jag, förskolor eller skolor om man har möjlighet någon gång. Det skulle vara spännande att höra hur ni gör.
Vi gör något som heter känslocirkeln. Mm. Det är en cirkel och de här yngre barnen, fyra färger. Där glad står för gul och rädd, ja det är grön och ledsen är blå och arg är svart. Mm. Och så får man fylla i, vilka känslor hälsar på hos dig idag?
Mm.
Så fyller vi, och då gör vi gruppledare det också. Det gör vi inte tillsammans med föräldragrupperna, men och då ibland, ganska ofta till en början i gruppen, de första gångerna, det är ganska mycket gult.
Mm, mm.
Men sen så börjar den prata om andra känslorna också. Så. Mm. Och så får man dela om man vill.
Mm.
Och vill man inte så kan man visa, så säger vi tack. Och så går vi vidare till nästa. Mm. Så vi tvingar ingen att dela, men när trygghet uppstår, när tillit till oss vuxna uppstår. För så är det. Barnen vi möter har en bristande tillit till vuxna.
Mm.
På goda grunder. Det är en de har varit rädd för och den andra har också varit rädd för den personen. Så de har liksom inte haft någon i de här situationerna. Och det gör någonting med anknytningen. Så då har de fått lita på sig själva.
Mm.
Mm. Så det tar lång tid att bygga upp tillit. Och det måste få ta lång tid.
Mm.
Sen jobbar vi också väldigt mycket med försvar.
Mm.
Att vad har jag för känsla inuti och vad visar jag utåt?
Just det.
Mm. För de här försvaren har vi människor och vi måste ha dem. Barn och unga som upplever våld hemma, de har det mer som en överlevnadsstrategi. Jag kan inte visa mig sårbar nu. Jag kan inte visa mig rädd.
Mm.
Jag måste visa ett glatt utåt och för att liksom dämpa våldet. Jag kan inte bli arg även om jag är det. Jag får visa någonting annat utåt för att undvika våldssituationerna. Men de här försvaren kan vi inte ha uppe hela tiden. Det är väldigt svårt för vuxna eller jämnåriga att förstå att den här tjejen är egentligen väldigt, väldigt ledsen. Hon är ju arg hela tiden.
Mm. Hur gör man för att... Kan man då lära sig själv att jobba med att våga bli lite mer ärlig med sina känslor och låta dem synas? Eller?
Ja, kan man göra övningar. Vilka försvar använder jag mig utav? Vilka är mina favoritförsvar? En del kanske alltid tar till humorn. En del som vuxna, en del är alltid kompetenta. En del kan aldrig göra fel. Så här, vuxna barntecken brukar vi prata om. Ja. Och det är ju ett arbete att göra. Om det innebär att det är jobbigt för mig.
Mm.
Det är jobbigt att alltid vara kompetenta i alla lägen. Så vi möter ju väldigt många barn och unga som är högpresterande. Speciellt i tonårsgrupperna.
Mm.
Kanske speciellt bland tjejerna. Mm. Oerhört högpresterande. Hyfsat självförtroende. Jättesargad självkänsla.
Ja. Mm. Ja, jag har en liten fråga. Jag tänker att just fysiskt våld, det behöver ju heller inte alltid synas. Herregud. Mm. Men det kan... Ibland tänker jag i alla fall vara lättare att lägga märke till.
Mm.
För ibland så syns det.
Mm.
Men rent när det handlar mer om psykiskt våld så kan ju det vara... Jag menar, tänk om man är en lärare eller en klasskompis eller vad det nu är. Det kan vara väldigt svårt att se.
Mm.
Absolut, ett barn kan vara väldigt arg utåtagerande. Men är det några andra tecken? För alla blir ju inte det. Att de blir den här personen som har så lätt till ilska och brusar upp. Utan det kan ju bara verka som att man är en ganska normal människa. Men är det någonting man... kan hålla lite utkik för, som inte alla vet är ett jättetydligt tecken, men något som faktiskt kan visa på att här är någonting lite fel.
Mm. Där tänker jag det här med koncentrationen och arg, och sen också högpresterande, och en del är ju väldigt plisande och en del vill inte synas alls, nästan som tapetblommor. Jag tror att det är väldigt många pedagoger, oavsett årskurs, som har en känsla av att något är fel.
Mm. Och vad gör man då?
Då kan man fråga, för då är frågan ställd. Hur är det hemma? Och fråga igen, precis som ni var inne på. Och förmedla att det finns hjälp att få. Jag är orolig för att du inte har det så bra någonstans.
Våga fråga, våga lyssna, våga agera brukar vi säga. Om man tänker på, våga fråga som du säger. Kanske fråga också fler än en gång.
Absolut.
Och säga som du gjorde. Jag är orolig. Jag har en känsla i kroppen av att det är någonting som är jobbigt för dig hemma. Är det så? Liksom att våga uttrycka den, för en känsla kan man ju ha. Och det visar bara att man har en omtanke och varför man ställer den här frågan. Och sen våga lyssna på vad barnet säger förstås. Men och när man då ska agera, jag tänker det kanske är så att alla lärare inte ens riktigt vet, vad är det då man kan göra? Och vad kan lärarna göra? Vad måste läraren göra? Hur är det nu med plikten att rapportera exempelvis till socialtjänsten om man som lärare får vetskap om att det här barnet är faktiskt utsatt för våld hemma, signalerar det till mig nu.
Jo, men så är det. Det är ju samma för oss. Alla som jobbar med barn har anmälningsskyldighet. Jag tänker att en kan också samråda med socialtjänsten. Pedagogerna är pedagoger. De är inte socionomer, men det sitter ju en hel rad socionomer ute i landet som man kan samråda med. Så, vad tänker du om det här? Och många kommuner har ju, nu heter ju saker olika i olika kommuner, tyvärr. Det hade varit enklare om allt hette, vad vet jag, familjefridsteam eller någonting sådär. Men en kan samråda med den professionen som möter det här. Sen finns det ju, ibland finns det ju skolkuratorer. Hade jag fått önska så var en skolkurator på två klasser, då tror jag att vi hade hittat väldigt mycket mer och kunnat hjälpa många barn tidigare.
Det hade varit häftigt. Vi pratade med en rektor på den största högstadieskolan i Malmö. Och jag sa, vad tror du skulle göra skillnad för att barn skulle må bättre psykiskt i Sverige? Han bara, att någon ser varenda unge. Att någon bara ser, den har tid att ställa de där frågorna. Att en vuxen människa bara har det. Och det är precis vad du säger också egentligen. Att liksom, tänk om det fanns en kurator som sagt, en på två klasser. Då skulle vi väl komma någon vart.
Nej, det känns verkligen.
Vad hinner kuratorer träffa en unge nu? Det är inte mycket.
Nej, och vi pratar väldigt vitt och brett om tidiga insatser. Jag skulle vilja få det lite mer konkret. Det där tycker jag är en tidig insats.
Ja, men verkligen. Och det är också så olika. Jag har gått på tre olika skolor i mitt liv. Och alla de har ju helt olika hur lätt det var att gå till en kurator. Vissa var ju så här, ja det kanske finns den här vartannat år typ. Alltså det känns som så här, det finns absolut aldrig. Du kommer aldrig någonsin kunna hitta dit. Och en var jättebra. Alltid någon där kom till klasserna ganska ofta och pratade när det var så MeToo, när det pratades väldigt mycket om. Det var jättebra. Och sen så var det inte alls. Det är väldigt olika på om man ens typ vet vem en kurator är. Det tror inte jag att jag alltid visste. Vem är du? Vart finns du? Ingen aning liksom. Så att göra det tydligare, typ ha årskoll. Alltså bara någonting där man faktiskt får sitta och prata med någon i sak.
Ja, och att det blir en person, tänker jag. För det här är ju en person, då är det ofta socionomer som vet och en kan samråda med som pedagog. Det var lite det jag tänkte också. Att det finns väl ibland en rädsla att göra fel. Jo, men har du som pedagog en känsla av att något är fel? Och det är något som skaver för det här barnet. Ja, men ta vidare den känslan då. Agera på den. Och hade du fel, då får du väl be om ursäkt.
Ja, men jag menar, herregud, det är omtanke.
Ja.
Det är ju liksom ingenting man behöver be om ursäkt för ens, kan jag tänka. Liksom. Men det är klart, man kan säga förlåt om jag gjorde dig ledsen med den här frågan. Men det är bara ren omtanke, för jag bryr mig så mycket om dig. Men jag älskar den här tanken som du föder här och du också stilla, men liksom, tänk om det vore så att det inte blev så stort, för det som du lyfter är också väldigt viktigt tycker jag till att, och jag känner också det sen jag var liten, så det är tråkigt att det inte har blivit bättre, men att man inte ens visste vem skolkuratorn var. Och apropå då känna att man själv är problemet, att behöva då aktivt gå och leta i någon skolkorridor, tänker jag, det verkar vara där som skolkuratorn är, oh gud, ska jag våga trycka på den där typ besöksknappen, fanns på min tid. Jätteotäckt, och så öppnar någon vilt främmande människa och säger, jaha, vem är du liksom? Även om de kanske är en trevlig människa, så, eller så blir den bara upptagen och Ah, istället borde det vara tvärtom. Att kuratorn söker upp alla elever. Ja. Går liksom att alla får prata. Mm. Så att det inte blir sådär, och jag är onormal. Jag är ett problembarn.
Nej, att det blir så stor grej att gå dit liksom.
Det borde vara liksom en check-in för alla. Så att liksom kuratorn är som ett bollplank för alla. En coach typ. Liksom, ja. Som man kan, alla vänder sig. Alla får ett liksom grundsamtal.
Ja, precis.
Ja, Anna, vem är du? Berätta, vad händer i ditt liv? Ja, hur mår du på en skala 1-10 då? Liksom, ja.
Och liksom bara kunna ha också någon förkunskap. Alltså, har man sett en prov många gånger, kommit dit, pratat lite i klassen över nu när, det är klart att man känner sig tryggare med att lita på den än om jag aldrig någonsin sett någon.
Mm.
Det är ju jättevis bara visa också, här finns jag, så här ser jag ut, jag är ju trevlig. Mm. Kom. Alltså, det blir, man bygger ju förtroende på ett helt annat vis.
Ja, och rimlig chans. Idag ser det ut, eller min uppfattning är att skolkuratorerna pratar om elever men inte med dem, för de har som belastning.
Mm.
Och där tänker jag att återigen, tidiga insatser, vad pratar vi om egentligen? Ja, men in, och då menar jag på förskola också.
Mm.
Inte bara alltså skolan från nollan, utan ut och se barnen, vad där de är. Då tror jag jättemycket vunnet. Och precis som, och då är det två klasser och så en, då får ju de ett kollegium. Skolkuratorerna är ju väldigt ensamma många gånger. Visst, jag fattar att det här är resurskrävande.
Mm.
Men det är den psykiska ohälsan också, om vi ska prata pengar.
Ja,
ja, och ska vi jobba med förebyggande, då är det ofta mindre insatser än när det är,
har gått väldigt långt.
Har gått väldigt långt, precis.
Mm. Mm. Ja, det är otroligt spännande tanke verkligen. Mm. Viktigt.
Mm. Jag har en liten fråga. Jag tänkte, när man väl har fått trauma och det påverkar väldigt mycket och man vill söka vård för PTSD till exempelvis.
Mm.
Hur ser det ut idag? Hur lätt är det att få den vården?
Ja. Du kan ju screenas för PTSD. Så. Ja, sen så finns det, det finns två, nu har vi dem på bojen så jag pratar om dem. CPP, Child Parent Psychotherapy, 0-6 år är barnet och den våldsutsatta föräldern, är samspelsbehandling. Så. Sen har vi TFKBT, traumafokuserad KBT, det är 7-18 år. Det erbjuds på sina håll skulle jag säga, men då förutsätter jag att du först har en diagnos.
Mm.
Och sen så klart att du också kan få diagnosen i vuxen ålder.
Mm.
Att det, menar vi möter kvinnor där insikten om vad våldet har gjort gör att de söker till psykiatrin. Många har varit utmattade, har haft depressioner, nedstämdhet och kanske landar i ett, men vänta nu, det är PTSD jag lider av. Jag har ett förhöjt spänningsnivå hela tiden och jag har behov av att ha kontroll och jag har de här väldigt arbetsamma beteendena och det bottnar i mina upplevelser.
Mm.
Så.
Om man är, säg att man är ungdom eller barn då och misstänker att jag har nog det här. Det är nog det här det handlar om för mig. Hur söker man hjälp, som du säger, Tilda? Liksom på BUP, då kanske man kommer i kontakt med, eller kanske BUM. Man kanske då är på utredning för ADHD eller att liksom skolan föreslår det eller något sånt där. Vad säger man? Har du något tips?
Ja, men jag tycker att man kan säga det.
Ja.
Det här kan, alltså, är det ändå öppet och talbart att det här barnen, den här unga personen har varit våldsutsatt, förutsatt att den våldsutsatta har lämnat då, återigen, för att möjliggöra en bearbetning, att screenas för PTSD och traumasymptom.
Mm. Vad gör man om föräldern är kvar då? För så är det väl säkert i många fall.
Ja, det
att det är en förälder som är kvar, om det är föräldern som utsätter det här barnet för våld. Kanske kan i ovanliga situationer vara ett syskon också. Där vi faktiskt haft en gäst här tidigare som var med om att en äldre bror sa att du ska inte bli förvånad om jag sätter en kniv i ryggen på dig när du sover och sådär. Så det kan ju faktiskt också vara någon annan i hemmet.
Oh ja.
Men om man är kvar i den här hemska miljön, vad händer då? Eller vad kan man göra då?
Ja, där är det ju lite knepigt när det kommer till behandling, så ska ju båda vårdnadshavare ha samtyckt till behandlingen.
Mm.
Och då betyder ju det att våldsutövande förälder ska erkänna våldet. Det är därför jag, BOJ:en har de här grupperna, de är psykoedukativa, det är en kurs. Det har ingenting med behandling att göra. Sen må det ha behandlande effekt. Men det är liksom, det bygger på information och psykoedukation. Så den är knepig. Men där kan ju socialtjänsten gå in återigen och ta ett beslut.
Just det.
Ja.
Och hjälpa barnet med att få vara i en trygg miljö. Och kanske ja, vad vet jag. Säkert som du sa, ni koncentrerar er på de som blir, är våldsutsatta, men socialtjänsten kan ju också hjälpa den som är våldsutövare att få sin hjälp och behandling och allt vad den behöver för att komma ifrån sina beteenden som är sjuka och faktiskt också kriminella ju. Det är inte tillåtet, det är inte lagligt att misshandla ett barn eller en kvinna eller vem, men en människa överhuvudtaget. Nej. Oavsett vem. Det är varken psykiskt, fysiskt, ekonomiskt eller sexuellt. Det är inte lagligt faktiskt.
Nej, det är inte. Och det kräver en insikt om att den behöver hjälp. Och de, jag skulle nog säga att de papperna, vi möter inte riktigt de familjerna där papperna har bett och tagit emot hjälp. Många av de papperna som vi möter våldsutsatta barn till och mammor, kvinnor, har inte mycket insikt över sina egna handlingar.
Nej, sorgligt. Hur kommer man till bojen? Nu finns ju bojen tyvärr då bara i Göteborg.
Men vi utbildar i vår metod, så det görs lite bojen lite här och där. En kan ringa. En har rätt att vara anonym. Du behöver vara skriven i Göteborgs stad, annars så är det en avgift att delta i grupperna.
Men hur kommer man i kontakt? Får ni, är det så att liksom googlar alla upp er, eller är det så att ni får liksom förmedlat från SOS? Eller?
Det också, och familjerätt. UPH.
Vad är det?
Unga psykiska hälsa.
Vad är det, höll jag på att säga? Något jag inte kände till här.
Det kanske är Göteborgsbaserat.
Jag har inte stött på den förkortningen i Stockholm.
Nej, inte jag heller.
Vad är det för något? Är det typ...
Ja, men det är lite mer en vårdcentralsnivå som riktar in sig på, och har också mycket grupper för unga. Kortfattat beskrivet. Ja. Och det är en del skolkuratorer. Återigen, tonåringarna kan ju komma på egna ben till bojen, så att säga. Och ibland är det att en skolkurator eller en kurator från ungdomsmottagning bryggar över, följer med första gången. Så, så det är låga trösklar. Så vi för ju inga journaler eller någonting sånt där. Däremot så träffar vi personerna under ganska lång tid.
Hur kan man hjälpa ett barn då, eller en ungdom som är utsatt för det här, om man inte är del av en bojengrupp, utan man kanske bara är en medmänniska och man kanske har fått veta. Hur kan jag stötta den här medmänniskan, om det är en elev eller en kompis eller kanske, ja, vad det nu kan vara.
Det kan vara ett kompisbarn också.
Det kan det vara.
Det är ganska vanligt att alltså, barnens kompisars föräldrar är väldigt viktiga för många av barnen vi möter. Bekräfta och tro på. Tro på barnets berättelse. Barn har ingen anledning att ljuga.
Nej.
Bekräfta det du hör, stå kvar och tala om att det finns hjälp att få, både för den unga personen och för den som våldsutövande och för mamma.
Det är ju så viktigt det du säger. Jag tänkte bara inflika, för ofta är det ju så att ett barn kanske vågar berätta en sån här sak en gång. En gång. Jag vågade berätta för min pappa en gång när jag blev utsatt för sexuella övergrepp av en släkting. Och han säger ordet inbillning. Jag berättar ju inte för någon mer sen, förrän jag blev vuxen. Och det är så att man bara minns hur viktig man är där som vuxen. Att verkligen bekräfta den här berättelsen så att det här barnet kan få hjälp. Det är så viktigt.
Verkligen, och alltså, precis som du säger, man har ingen anledning att ljuga. Men även om det nu skulle vara så, någon möjlighet att någon gör det, då är det ju tusen gånger bättre att bara agera ändå. Ja. Bekräfta vad där. Man ljuger inte om man mår jättebra ofta heller. Det är ju någonting. Så att bara lyssna vad där, det betyder så mycket att bli trodd på. Och då kanske inte bara blir det en gång. Nej. Om någon hör en, lyssnar på en, någon tror mig. Då kanske blir flera gånger.
Ja, säkert.
Så det är ju hur viktigt
det blir ju första steget till
hjälp. Exakt.
Ja.
Och jag har en liten fråga. Jag tänker om man nu känner att man befinner sig i en sån här situation. För jag tänker att engelska kan förmodligen vara väldigt, väldigt svårt. Det är ju det här med syskon. För det är ju något som man tycker om väldigt ofta. Och det är ju... man vill ofta skydda dem. Men tänk om jag tänker på min lillebror. Även fast han kan vara jävligt jobbig, så är han, älskar honom så mycket. Jag vill ju liksom alltid vara där och skydda honom. Om någon är dum så vill jag liksom vara dum mot dem. Men jag menar, om man nu är i en situation där det är väldigt jobbigt. Och man kanske känner att jag vill egentligen berätta. Men jag vet inte vad som händer med min familj då. Nej. Vad händer med mitt syskon? Hur kommer allt det här påverkas? Hur är det? Blir det så? Måste det bli så att man familjer liksom separeras och man skickas iväg på olika håll, utan kan man vara trygg att det man kan få hålla ihop ändå?
Ja, nej. Det är inte så att en per automatik separeras.
Nej.
För är ett syskon utsatt så brukar alla syskon vara utsatta på olika sätt. Sen har vi olika familjeroller och vi har olika strategier och det gäller barn också. Men det är alltid bättre att berätta, skulle jag säga. Precis som till kvinnorna vi möter så säger vi att det är alltid bättre att lämna, även om det är ett för jävligt i Sverige, eftervåld, som tär oerhört mycket med på deras liv, i deras liv och de ungas liv. Men jag tänker att där gör en ju allt en kan i sin makt från socialtjänstens sida att se till att familjen skyddas och försöker motivera. Den där är ju ett motivationsarbete. Kvinnan vi möter har ju lämnat. Har tagit ett beslut i det. Och det kan krävas tid, ambivalensen, för det får vi inte heller glömma att många kvinnor stannar med anledning av att skydda barnen. För att då har de kontroll på våldet.
Just det.
Många våldsutövande föräldrar, pappor, har umgängesrätt. Det är varannan vecka liv. Och då kan man tänka, ja, det är bättre att lämna. Det är min åsikt. Men då blir en vecka blir att hantera det som har hänt under pappaveckan. Att trösta, att ta emot responserna och få höra. Vi har ju barn som är väldigt aggressiva för att de har fått så mycket våld riktat mot sig under pappaveckan. Och då är mammas uppgift att hantera det och hålla ihop sig. Men skydd i första hand. Och är det möjligt att lämna då så följer ju barnen med. Vi har fantastiskt arbete som görs på kvinnojourer i Sverige. Fantastiskt arbete. För det är det första, det är det primära. Det är ju skyddet.
Eftervåld, ett ord du säger. Det är kanske inte alla som vet vad det är. Vad är det för någonting?
Ja, men det är när kvinnan har lämnat så kan man ju tänka att då tar det slut. Men det gör det inte för de allra flesta. Utan då är det kanske bodelning. Och det skrivs inte på papper. Alltså det här subtila som förstör och saboterar. Och det är ekonomi. Det töms konton till exempel. Och sen inte minst om det finns barn inblandat. Så kan man tänka att ja, då kanske det är en pappa som tycker sig ha rätt till sina barn. Ja, mest där för att liksom förstöra. Och drar vårdnadstvist. Och där kan jag känna mig ganska uppgiven, liksom mina kollegor, att vi fortfarande pratar om samarbetssamtal mellan de här två vuxna. Det är inte samarbetssamtal, det är när det är en jämbördig separation. Här har vi våld, det är inte en konflikt, det är våld. Den ena är där för att förstöra och den andra är där och är rädd. Då kan man inte samarbeta.
Men det är ändå det som sker idag.
Det är det som sker idag.
Vad borde hända, tycker du, som sitter och ser det här varenda dag?
Jag tycker att umgänge kan vara undantag. Det är det inte idag. Vi kan vända på steken. Umgänge, det är undantag. Och då ska det vara säkrat att det blir bra. Vi ska inte ha barn som dödas som en förälder i samband med umgängen.
Och det händer?
Det händer flera gånger per år.
Ja, det är ju helt oacceptabelt. Och vi har kvinnor som också mördas faktiskt av de som säger att de älskar dem. Ungefär 15 varje år. Mer än en varje månad.
Och vi har papper som sitter på anstalt på livstid som har vårdnaden om sina barn.
Ja, det är helt omöjligt.
Det fattar jag inte hur det ens kan vara på kartan.
Hur kan det vara enlighet med barnkonventionen? Det är obegripligt.
Eller bara sunt förnuft.
Alltså. Ja, det är
så jäkla skönt.
Så eftervåldet, det är mycket med att göra det svårt. Att förstöra och göra det svårt. Och inte minst då för barnen. Barnen behöver lugn och ro. Där kan jag tycka att det ska forceras fram med umgängesstöd. Och det fungerade jättebra. Ja, men det är inte så konstigt. Det var en väldigt rädd liten person som höll ihop sig men hade kissat på sig i skolan veckan innan det umgänget skulle vara. Och pedagogerna har sett tydliga tecken på att det här blir inte bra.
Nej.
Ja.
Men apropå vad vi skulle kunna göra kanske på en samhällsnivå eller vad som faktiskt behöver komma till för förändringar. Vi kan jobba för förändringar på många nivåer. Dels vad kan man göra som medmänniska, lärare, förälder, vän som du säger till en kompis kanske. Men också vad borde vi göra på ett annat sätt för att hjälpa fler? Du säger massa bra saker. Kuratorer en per två klasser vore en rimlig nivå. Du säger att det här med umgängesrätt för föräldrar som vi vet utövar våld med barn, det bör inte finnas.
Nej, undantag.
Undantagsvis.
Umgänges kan vara undantagsvis. Mm. Inte som
någon regel.
Ja.
Nej. Verkligen inte. Alltså, som sagt, män som dessutom har mördat barnens mammor. Mm. Det känns som plågeri att de här barnen ska behöva träffa den här människan som har förövat dem deras mor.
Ja.
Mm. Men jag tänker också på det här igen, om vi backar till det här med ADHD- diagnoserna som är så vanliga och som sagt när det ligger så nära alltså vad vi ser, alltså symptomen är så lika.
Mm.
Alltså att du som sagt utåtagerande koncentrationssvårigheter, allt det här du har nämnt. Hur skulle vi kunna fånga upp det här på ett sätt, för som det ofta blir nu, då blir det ju en ADHD-diagnos och medicinering. Mm. Hjälper mediciner mot trauma? ADHD-mediciner?
Kanske? Alltså, jag tänker att behandling, lång behandling som får ta tid, den tiden det krävs.
Mm.
Individuellt, alltså barnen vi möter i individuella kontakter, traumabehandling, de är ju ett år. Alltså, där pågår behandlingen under ett års tid och då är ganska små barn. Men nej, mediciner, nej, jag tror ju mer på behandling och jag tror på kunskap om våld, värderingen om våld i nära relationer. Inte minst ser vi unga relationer, oerhört mycket våld. Ett exempel som strypsex. Varför sätter vi ihop de två orden?
Mm. Nej, exakt.
Det är helt olika saker.
Ja, sex är en sak och våld är något annat.
Exakt. Mm. Och också de här varningstecknen, om vi sätter fokus på våldsutövaren. Nu jobbar inte jag med det, men man kan ändå se vissa varningstecken. Att vi har kunskap om det. Det här att snabbt in i relation, svartsjuk, kontrollerande. Det är varningstecken på att den här personen har troligtvis en del våldstendenser i sig.
En annan sak jag tänker på, som jag berört någon gång tidigare kanske, det är när man blir förälder, då får man ju gå utbildning på BVC. Man får lära sig att barnet kommer förmodligen att rapa, kanske få ont i magen, skrika, gråta, behöver ammas, få mat, bajsa, byta blöjor, allt för det här. Och det går liksom alla föräldrar på i Sverige. Sen är det slut. Och jag bara, hallå? Det är då du borde börja. Jag tycker så här, det är så basic. Visst, man kanske måste ha en utbildning. Jag tyckte det var på en väldigt, väldigt basic nivå. Jag känner, men herregud. Varför sitter vi här allihop? Men däremot känner jag så här, men kan vi alla vuxna få istället träffas och prata om de här sakerna vi sitter och pratar om nu? Våld. Vad handlar våld om egentligen? Varför börjar folk slåss med dem de älskar? Det är väl ingen som vill bli en våldsutövande förälder och slå sina barn eller trakassera dem? Eller hur kan man snabbt bli den kvinnan om man är utsatt? Att om man blir utsatt, eller ens barn blir utsatta, veta vad jag ska göra direkt. Hur reser jag mig upp fysiskt och går? Var kan jag få hjälp direkt? Så att det inte, precis som vi pratade om med kuratorerna i skolan, att det inte blir någon sån där anonym, åh nu är jag konstig som ringer på den här klockan, åh jag söker upp kuratorn, vad är det för problem med mig? Nej, kan vi göra det tvärtom? Kan vi liksom ha ett närmare nät på något vis, alltså en skydd, hjälp, stöd som alla får gå. Så att, apropå vad kan man göra förebyggande och tänk vad mycket lidande vi skulle slippa då. Och kanske också att de här föräldrarna som är våldsutövare istället får hjälp och verktyg, för nu jobbar ju inte du så mycket med dem, men jag tänker, utan att jag jobbar inte heller med våldsutövare, men jag tänker att det ofta, om man bara är en basic människa, så handlar det väl om en kontrollförlust. Att man känner att jag vet inte hur jag ska hantera den här situationen, jag får panik. Och till slut då kommer det någon slags våld, om det nu är verbalt våld eller fysiskt. Eller.
Ja, man har ofta inte lärt sig vad man ska göra.
Nej, hur kan de här människorna lära sig att, vad vet jag, ta ett andetag, ta en break.
Hantera ilskan på ett annat
sätt. Ja, men precis. Bara liksom komma tillbaka och inse att våld är ingen väg.
Nej,
så tänk vad vi skulle komma mycket längre om vi kunde jobba på något vis Så,
jättebra.
Ja, och jag tänker, du säger något jätteviktigt, Frida, för det är också så att många gånger debuterar det fysiska våld, eller ja, det fysiska våld i samband med graviditet och första barnets födelse, för då är vi som minst, mest sårbara och minst benägna att lämna.
Mm, det är klart.
Så det, och jag menar, det fysiska våldet, om vi pratar om det, det händer ju inte på första dejten. Det smyger ju sig på med det här att livsutrymmet minskar och en begränsar och isolerar och kontrollerar. Så visst är det så. Sen tror inte jag att det finns något blint våld, utan jag tror att många, de allra flesta våldsutövare vet vad de gör.
Mm.
Men eftersom de vet det, så kan de ju också lära om.
Ja, ja, precis. Och helst innan. Jag tänker, någon gång, som sagt, så kanske de våldsdebuterar, de här som är våldsutövare, och liksom om man skulle kunna nå innan det första slaget, någonsin är slaget, att hjälpa. Som du säger, det är ju intressant det här med att det första våldet då kommer när du säger att vi som är sårbara när man är gravid eller nybliven förälder. Klart, det är ju, gud, då är man ju verkligen sårbar och liksom vill hålla ihop och allt vad det nu är. Men om vi då kunde förbereda och snacka om det istället, tänker jag, eller också i alla fall. Jag minns, nu var det länge sedan jag blev förälder, herregud, du är 19 år till och din brorsa är 16, men jag antar att det inte kanske är jättestor skillnad nu heller, men jag vill minnas att vi inte hade något samtal, du är ju också förälder, Anna, om vad gör du, att prata om de här sakerna.
Mm.
Att våld debuterar ofta i förhållanden runt att ett barn föds första gången. Och nu sitter ni här, ofta var det ju både mammor och pappor, eller om det var mammor och pappor och så där. Men skitsamma, huvudsaken, prata om de här sakerna.
Mm. Mm.
Hur gör ni för att undvika det här? Det är normalt att man blir rädd, och man blir trött. Alltså toleransen sänks, man säger elaka saker till varandra fast man inte menar det, eller vad det nu kan vara. Rusta er här nu. Mm. Så här kan ni göra för att inte trilla in i våld, för det vill ni ju inte.
Nej.
Var rädda om er. Liksom. Det här vore väl spännande att lyfta in. Vet du någonting om, görs det? Jobbar ni med det?
Nej, jag vet inte hur det ser ut på MVC, men det jag tänker är att första gången jag fyllde i en sån här audit hur mycket en dricker alkohol, det var på MVC. Och då tänker jag att där hade också varit en enkel sak att fråga den gravida om våld.
Just det.
Utifrån den vida benämningen om våld. Inte bara fysiskt våld, utan kränkningar och makt och kontroll och hot och så. Att fånga upp. Och jag tror att det görs. Jag vet att sjukvården har en satsning just att fråga om det. Och sen så kan man inte lösa allting på den platsen, men den kan lotsa vidare och hjälpas åt att brygga över där det finns hjälp att få. Som ni har varit inne på, att ni har fått hjälp genom socialtjänsten. Jag menar, det är inte jätteofta jag hör vi älskar socialtjänsten.
Nej.
Och socialtjänsten kommer älska att höra det. Och så är det ju. Det finns väldigt mycket bra jobb. Och på kvinnojourerna. Kvinnor- och tjejjourerna. Jättemycket kompetens.
Och där kan jag bli så här irriterad över. Alltså, jag har varit ute och träffat många kvinnojourer runt om i Sverige som gör ett otroligt fint jobb. Och det är ju det jag rörd över och tacksam över. Men jag blir också ibland så förbaskad över att, vad fasen är det här? Det här är ju volontärarbete.
Mm.
Jag bara känner så här, varför är det det? Varför är inte det här någonting som samhället ställer upp med? Varför ska det här vara människor som liksom erbjuder sin hjälp och välvilja av sin privata tid? Ofta föräldrar själva, inte, och liksom ensamstående ibland och så där, som kämpar och sliter. Och jag bara känner, hallå, kan vi stötta? Varför gör vi inte det? Alltså med pengar från våra skattepengar. Det här är ju någonting som vi som samhälle borde ta.
Ja, verkligen.
Ja, och också att vi har vilat på kvinnojoursrörelsen under så många år. Bojen är medlemmar i Unison sedan förra året. Vi har ju inget boende, men vi träffar väldigt mycket barn och unga som är våldsutsatta eller har varit.
Vi älskar Unison också.
Ja,
apropå kärlek, herregud, Olga Persson.
Ja, Olga är bäst.
Mm. Ja. Sjöng på hennes bröllop faktiskt.
Oj, vad fint. Mm. Jag skulle göra det, men stoppade jag i halsen.
Ja. Så då fick jag hoppa in för till det. Nej, men så verkligen, vilket fantastiskt arbete Unison gör och på Bojen och liksom alla som är under det här paraplyet.
Mm.
Det gör mig liksom bara ont. Jag bara känner så här, herregud, det skulle inte vara på frivillig basis. Ni borde få stöd.
Ja, verkligen.
Jo, men jag håller med dig. Det vore väl dumt annars. Men det som skaver i, om man tänker att den jobbar med våld, hela dagarna. Det som skaver är ju just det där då, vanmaktskänslan över att saker tar sån tid. Jag är sprungen ur kvinnojoursrörelsen för 25 år sedan. Det såg ju likadant ut i mångt och mycket. Det finns mer för barnen nu. Så. Mm. Och vi har kommit längre. Men, det tar väldigt lång tid och det är mycket lidande på vägen och också dödsfall. Vi måste prata om det, att det är potentiell dödlig utgång när det kommer till en våld i nära relation. I vilka sammanhang accepterar vi det på det sättet? Vi pratar om nollvision i trafiken liksom.
Och nollvision när det kommer till suicid, och det är klart att det ska vara nollvision för våld, dödligt våld i samhället. Den måste finnas nu.
Något jag tänker att man kan göra mer också, för jag tycker att det här med att utbilda föräldrar mer och prata om det är jättebra. Jag och mina kompisar har snackat om i typ år så att man behöver typ ett prov innan man ska bli förälder. Så klarar jag av det, kan jag faktiskt göra det. Så man faktiskt får, för det är också lite taskigt, man kan själv bara inte ha kunskap, man vet inte. Men att få det så att det inte blir den här orättvisa situationen för ett barn. Men också att man tidigare, alltså pratar om det i skolan. För det är så här, vi har pratat om det i skolan. Om mäns våld mot kvinnor och allt där. Men inte riktigt mer, alltså i teorin. Hur ser det ut liksom hemma i det här klassrummet? Det är ju förmodligen någon här i alla fall som utsatts för det här hemma. Hur ser det ut i praktiken? Att man liksom pratar om det och också ser varningstecken. Också att man gör en tidigare skarv. För jag tänker att det är också det som är faran. För att, precis som jag har varit inne på, att om någon börjar våldsutöva, det kommer ju liksom inte på en dag. Att nu är jag ond från ingenstans. Utan det byggs ju upp under lång tid. Och då blir det ju svårare att se den här skarven. Vart går den här relationen från att vi bråkar, alla gör det, i liksom viss utsträckning. Men när går det ifrån att det är en vanlig relation med folk som bråkar ibland, till att det blir farligt, till att det blir misshandel, psykiskt, fysiskt, ekonomiskt, vad det nu är. Att man liksom tidigt berättar om vad här, hur märker du att nu, nej, det här funkar inte, det här har gått för långt, det här är inte okej beteende, det här är inte normalt. För när man väl har den kunskapen så det också blir lättare att faktiskt se och höra. För jag kan också tänka mig att när man är i en sån relation, man berättar om det för någon annan kanske, så är man ju ofta ganska manipulerad. Och det kan bli väldigt svårt att även höra om någon säger, men det här är inte okej, alltså det här det är fel. Det kan vara svårt. Att man liksom har den kunskapen innan kan det nog bli lättare att nå fram, tror jag.
Helt rätt. Jättekloka tankar.
Tack.
Och det är, många gånger är ju när den våldsutövande föräldern, pappan, ger sig på barnen, det är då mamma lämnar. Stereotyp, det finns ju många varianter såklart. Men också, precis som du säger, varningstecken och unga relationer. Vi har en ambition att också starta grupper för unga vuxna som inte har blivit föräldrar ännu, som har en upplevelse av våld i sin ursprungsfamilj och en rädsla att bli antingen en våldsutövare eller våldsutsatt. Och de är väl medvetna om vad det gör med föräldraskapet. För det blir ett ommodifierat föräldraskap när du är våldsutsatt. Du är inte den föräldern du vill vara. Och det är ju skillnaden här. Den våldsutövande föräldern har ju vad vi brukar kalla en väldigt dålig, om ens existerande, mentaliseringsförmåga. Hur uppfattas jag av mitt barn? Och hur är det att vara barn i min familj? Så.
Jätteklokt.
Ja, otroligt. Ja, men jag tänker på det här, vi pratar ju om psykisk ohälsa på schemat, och det är ju jättebra. Men apropå det du säger till också, att vi borde ju ha våldskunskap på schemat, eller vad heter det här, Anna?
Ja, jo, men våldskunskap, men också relationskunskap. Hur är vi fina i relation? För ni har ju haft ett avsnitt om härskartekniker, lyssnade på det och tänkte, ja, i mina öron är det ju det våld.
Ja, absolut. Ja,
psykiskt våld. Hur är vi snälla med varandra?
Just det. Men det borde ju verkligen in på skolschemat. Som sagt, borde känna igen vad är det som är okej och inte okej. Precis som du säger, till det är ju lätt att bli manipulerad om man är utsatt.
Ja, gränserna flyttas så lite hela tiden också.
Ja, och tänka sådär liksom att vänta här nu och liksom få hela den här gaslight-feelingen. Är det här ens...
på riktigt.
Ja, vad är det här? Ja. Nej, men absolut. Men Anna, tiden går fort när man har viktiga samtal igång. Vad är det viktigaste du vill skicka med till alla som just idag befinner sig i en familj där man är utsatt för våld?
Ta en funderare om det finns någon som du litar på och träna dig i att sätta ord på vad du är med om. oavsett ålder, om du är barn eller ung eller den våldsutsatta föräldern. Börja där. Det finns hjälp att få. Det finns tjejjourer, det finns kvinnojourer, det finns socialtjänst. Vi brukar prata om att ha en säkerhetsplanering. Vad finns det för trygga vuxna runt mig? Och det går att läka. Barn läker faktiskt snabbare än vad vi vuxna gör. Men det går att läka. Men det måste ske under trygga förhållanden och med rätt hjälp.
Så fina och viktiga och hoppfulla ord. Och vi vill tacka dig, Anna Batz, för att du har kommit hit och berättat allt det här och för att du för det här viktiga budskapet och hoppfulla budskapet vidare. Det går faktiskt att läka. Tilda, några avslutande ord från dig?
Men jag skulle bara säga att som närstående, om du märker eller ser att här kanske något är fel eller farligt, att inte heller vara rädd för att faktiskt göra något. Att prata med personen, att socialanmäla om det skulle vara så man tror någon är fara. Att inte vara rädd för att göra något.
Klokt. Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt. Berätta gärna vidare om det här viktiga avsnittet. Tipsa om, berätta alltid det här på dina sociala kanaler, till dina vänner, till din skola. Varför inte? Elevhälsa, rektor. Det här är ett budskap som behöver spridas vidare. Igen, tack Anna Batz och
tack till dig som har lyssnat.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.